vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Tack ska ni ha, Daniela med team. Underbar låsång. Alltså i den här atmosfären så skulle jag gärna dröja kvar. Det är viktigt att lovsjunga, att öppna sitt hjärta i tillbedjan och lovsång. Det är bra att öva inför evigheten. Men det är också viktigt att vi läser Guds ord, för det är där som Gud talar till oss. Och han älskar att höra vår röst, och jag hoppas att vi älskar att höra hans röst. Och det gör vi genom att läsa Guds ord. Och hörni, idag så ska vi tala om någonting så intressant och välsignat som lönedagen. Alla tycker vi väl om lön, eller hur? Ja, det tror jag ju. Och jag kommer ihåg när jag fick min allra första riktiga lön. Jag hade sommarjobb på en butik på Berge. Och ni vet det där, att få den där första lönen i sina händer. Det var ju någonting alldeles speciellt. Och jag kommer ihåg vad jag gjorde av den också. Jag köpte en cykel så jag inte skulle behöva promenera till mitt sommarjobb. Det var ju klokt gjort. Det var bara det att jag var tvungen att dela upp det på två löner. För cykeln var ganska dyr och jag ville ju ha lite pengar kvar också. Nu hade jag betalat min skuld. Och det har ju gått några år sedan det där sommarjobbet. Men jag måste ju bekänna här ikväll att jag tycker fortfarande om de där lönedagarna. Och jag håller ju noga koll på Kjell Bengts, att han inte missar någon av mina lönedagar. Och om du är som jag, och det är du i det här avseendet, så sitter du ju inte där på en anställningsintervju och säger, nåja, det där med lön, det är nog inte så viktigt, att ja, det är jag inte brydd i. Och du sitter ju inte heller och säger, nåja, ni kan ju dra bort några tusen lappar för lönen, jag bryr mig i den. Utan du sitter ju där och funderar, hur skulle jag kunna få lite mera lön? Eller hur? Visste du att Jesus och Guds ord har en hel del att säga om lön? Inte det där lönekuvertet du får i handen varje månad. Men en lön som himlen väntar på att få ge dig. Och vi läser i Uppenbarelseboken 22 och vers 12. Så läser jag så här. Se, jag kommer snart och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag har min lön med mig. Det är Jesus som säger det här. Och han talar om någonting som ligger i framtiden. Han talar om den dag då han ska komma tillbaka för att möta och samla ihop de som tillhör honom. Och i Matteus evangelium kapitel 16 så talar han också om det här som ligger i framtiden. Och i vers 27 så säger han så här, han talar till sina lärjungar. Säger han, människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Han ska komma i sin fars härlighet. Och vet du, det kommer att vara en mäktig upplevelse när människosonen, det vill säga Jesus, kommer tillbaka i sin fars härlighet, i hela himlens härlighet. Det kommer att vara liksom någonting majestätiskt, någonting väldigt fantastiskt och mäktigt. Och han kommer att ha sina änglar med. Och engelska översätter det här med att han ska löna var och en efter hans gärningar. Engelskan använder ordet repay, alltså återbetala. Och strax innan han säger det här så har han talat till sina lärjungar om det här med att ta sitt kors på och följa honom. Och han säger att var och en som mister sitt liv för hans skull ska vinna det. Hur är det med dig? Väntar du på lönedagen? Väntar du på den där dagen när han kommer i sin härlighet med sina änglar och säger att jag har lönen med mig? jag vet inte vad det är som gör, eller kanske jag vet, att när en del kristna läser och hör att han ska löna var och en efter hans gärningar, så är det så många som tänker på straff. Men det här handlar inte om straff. Vet du, det här så kommer att vara en glädjens dag för den som tror på Jesus Kristus, som är hans lärjunge och efterföljare. Men det är också en uppmaning till oss, eller uppfordran till oss idag, att rannsaka oss. Det uppmanar oss lite till eftertanke. Hur det där vi lever våra liv. Så att den här dagen när den kommer får vara en dag av glädje fullt ut. Och en del kristna så har en komplicerad relation till gärningar. Därför att man blandar ihop frälsning och gärningar. Och nu ska du lyssna riktigt noga. Frälsningen är en gåva från Gud, från Kristus. Och du arbetar inte för en gåva. För då är det ju inte en gåva längre om du liksom måste göra rätt för den. Lön får du för att du har tjänat. Och du får ingen lön om du inte har gjort någonting som berättigar till den där lönen. Det är skillnad på gåva och lön. Precis som det är skillnad på frälsning och gärningar. Frälsningen så får du som en gåva när du tar emot Jesus Kristus i ditt hjärta. När du bekänner dina synder och det här, du tar emot hans förlåtelse. Då tar du emot hans gåva. Och det har ingenting med dina gärningar att göra, endast med vad han har gjort. Och vi har lovsjungit om det den här stunden, om hans nåd och vad han har gjort för oss. Men att frälsningen inte har med gärningar att göra, så betyder inte att gärningar är oviktiga. Det är inte oviktigt hur vi lever våra liv. Att det är ju inte så att det inte spelar någon roll. Och har du tänkt att det inte spelar någon roll hur du lever ditt liv, bara du är frälst, så då har du missat en del av det som står här i den här boken. Och det är ju faktiskt så att Bibeln säger att en tro utan gärningar är en död tro. Alltså det är en tro som inte bär den frukt, den goda frukt som hör frälsningen till. Och jag vill ta er med till det bibelställe som jag utgick ifrån i min predikan på sommarkonferensen. Nu var ni inte där, de flesta av er, men du har möjlighet att lyssna på den undervisningen på sommarkonferensens hemsida. Och jag vill uppmuntra åtminstone församlingens alla medlemmar att lyssna på den undervisningen, att tala om att ge vidare till nästa generation. Och det är viktigt för oss allesammans som är med i Sion, och speciellt alla som står i någon form av ledarskap, så lyssna till den här undervisningen. Jag kommer inte att upprepa det. Men i alla fall, jag utgick ifrån första Korintierbrevet 3. Där Paulus talar om församlingen som en Guds byggnad. Och det här bibelsammanhanget, det har stannat kvar inom mig. Och processat inom mig. Och jag har liksom inte kommit ifrån det. Och jag har sagt till Gud att du får nog ha någon annan att leverera den här undervisningen och den här predikan. Men nu är det jag som står här i alla fall. Men det blir några köttstycken att tugga här nu. Men så här skriver Paulus i första Korintierbrevet 3 från vers 10 framåt. Med den nåd som Gud har gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld, och elden ska pröva hur var så ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få sin lön. Men om hans verk brinner upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Det templet är ni. Det framgår tydligt att Paulus riktar sig till troende människor. Han riktar sig både till församlingen som kollektiv men också till enskilda troende. Det här handlar dels om församlingsbygget men det handlar också om våra personliga livsbyggen. Var och en måste tänka på hur han bygger. Att han hon bygger någonting som håller ända in i evigheten. Och då handlar det först och främst vilken grund vi lägger för vårt livsbygge. Att vi har byggt vårt liv på Jesus Kristus. Det kan vara hur vackert bygge som helst. Det kan vara mycket, hur många edla stenar guld som helst. Hur liksom underbart fantastiskt bygge. Så mycket att beundra. Det kan vara hur många goda gärningar som helst. Men om det inte är byggt på Jesus Kristus så kommer det en dag att rasa samman när vi står inför Jesus Kristus. Det säger Guds ord. Men Paulus talar också om hur vi bygger vidare på frälsningens grund. Vilket material vi använder. Guld, silver, edla stenar eller trä, halm och så vidare. Och ett hus som är byggt av trä och halm, det kan se fint ut också det. Poängen i det här som Paulus beskriver här så är det att någons bygge så kommer att hålla för evigheten. Någon annans bygge kommer inte att hålla eller det kommer att brinna upp. Och det finns saker i våra liv och jag hoppas det finns många saker som kommer att hålla ända in i evigheten. Och som kommer att hålla också för det här Guds, ska vi säga den helige andes prövning av verket. Det står om en eld här som ska pröva var så ens verke. Jag tror att det handlar om den helige ande. Därför att den helige ande, det är ju han som rannsakar våra hjärtan. Är inte sant? Han är vår vän, han är vår hjälpare, han är vår tröstare. Han är verkligen ingen som tar dig i nacken och skakar om dig och säger, hör du nu. Det är inte så han fungerar. Han är den där förmanare, han kommer milt men han knackar på våra hjärtan. Och han också utforskar våra hjärtan. Och han vill hjälpa oss och leda oss vidare i Jesu efterföljd. Om det verk som någon har byggt består ska han få sin lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Och det är väldigt tydligt tycker jag här att det här handlar inte om frälsningen. Det handlar inte om din och min plats i himlen. Utan det handlar om våra livsbyggen. Vad vi gör av våra liv, vad vi gör av våra gåvor. Av det som Gud lägger i våra händer. Hur vi prioriterar och så vidare. Vilka motiv vi har för det vi gör och så vidare. Ni kommer ihåg att i Matteus 6 så talar Jesus också om det här med att inte göra goda gärningar inför människor. Att den som gör det så har redan fått ut sin lön här. Och har liksom ingenting att vänta. Alltså den som har, ska vi säga, det kan vara goda gärningar, men det är liksom det är med fokus på en själv, att man själv liksom ska strålkasta ljuset, ska liksom falla på en själv. Och människor ska tycka att man är märkvärdig eller fantastiskt duktig eller någonting sånt. Så ja, men då har ni redan fått ut er lön. Men han talar om gärningar som vi gör i det fördolda. Det är det som ingen annan ser eller hjärtats motiv. Där det här som endast Gud ser. Där du kanske går in i din kammare i det fördolda. Eller du ger en gåva i det fördolda. Och han talar om att din far som ser i det fördolda så ska belöna dig. Bibeln talar om två olika och som jag tror separata domar. Och jag vet, man blir inte populär som predikant om man talar om dom. Men kallelsen för en predikant är inte att bli populär. Jag ska stå till svars en dag för att jag undervisar allt Guds ord. Och i Uppenbarelseboken 20, från vers 11 framåt, så står det om en stor vit tron, en skara som står inför den stora vita tronen. Det Uppenbarelseboken 20 så handlar om, vi kan säga, domen över de som inte har lagt Jesus Kristus som grund i sitt liv. Domen över icke-troende. Och jag läser så här. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och så står det i vers 15 att om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Bibeln är väldigt tydlig med att det kommer en dag av dom när alla folkslag ska stå inför den stora vita tronen. Men som ett Guds barn, som en Jesu lärjunge, så har du ingenting att frukta inför det här. För det här handlar inte om Jesu eller Guds barn och Jesu efterföljare. Den som har sitt namn skrivet i livets bok, så tror jag inte kommer att stå här den här dagen. Därför att dina synder så blev ju dömda redan för över 2000 år sedan. Inte sant? Att du har, när du har tagit emot Jesus, så har ditt namn skrivits in i livets bok. De som står här den här dagen är de som inte har namnet i livets bok. Det är de som inte har valt att lägga sitt bygge på grunden Jesus Kristus. Och då har man ingenting annat än sina egna gärningar att peka på den här dagen. Och hur mycket goda gärningar, hur fantastisk människa man än har varit, hur mycket lovord man än har fått av människor runt omkring, hur mycket man än har blivit prisad på den här jorden, så räcker det inte för att sona synderna. Ser du vad du har fått som gåva, du som har tagit emot Jesus Kristus? Och det står också här att en evig separation från Gud så blir konsekvensen för den som inte har byggt på Jesus Kristus. Och det är därför så viktigt att vi inte dröjer med att ta emot den här gåvan som Jesus vill ge. Att ta emot syndernas förlåtelse redan här. Jag tycker det är så fantastiskt det här med att få liksom kasta sig på Jesus. Kasta sig på hans försoningsstöd. När jag undervisar på vassor för de här ungdomarna och dopet, så sa jag att det är precis det. Vi bara kastar oss på Jesus. Vi vet att vi behöver Jesus. Och det är liksom det, vi griper tag om Jesus och det som han har gjort. Och då står vi frikända inför Fadern. Helt fantastiskt vilken gåva han ger. Och ett evigt liv i gemenskap med Gud. Men Bibeln talar också om en annan dom som vi kunde kalla för domen över de troende. Och nu vet jag att det här med bara begreppet dom så sätter liksom negativa på något sätt associationer i huvudet på oss av någon orsak. Men jag hoppas du har den här bilden med dig och liksom vad Jesus säger där i Uppenbarelseboken. Se, jag kommer snart och jag har min lön med mig. Vi läser i andra Korintierbrevet 5 från vers 6 framåt. Så skriver Paulus så här. Därför är vi alltid alltid vid gott mod. Även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom. Vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Och av sammanhanget här så förstår vi att Paulus talar här till troende, till församlingen i Korint. Att vi ska också stå inför Jesus en dag. Och personligen så tror jag att det här är ett separat tillfälle. För som sagt, det här som vi läste i början så handlar om när Jesus kommer tillbaka. Då han säger att han har lönen med sig. Och eftersom han är vår frälsare, han har redan förlåtit oss våra synder, så handlar inte den här domen om din eller min plats i himlen. Utan det här. Jag tänker så här. Att det är lite som när man har byggt hus. Så ska det ju vara den där slutgranskningen. Ni vet när man kollar de här konstruktionerna. Man kollar att det är ett välgjort arbete. Och det är Guds önskan och Guds längtan. Att få välsigna och belöna sina barn. För ett gott och ett välgjort arbete. Matteus 25. Det är hans önskan, hans längtan att få säga: bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Ja, men det är den här dagen när liksom, ja, men Gud tittar på liksom, det han la i våra händer. Vad gjorde vi av det? Hur förvaltar vi? Vad gjorde vi av det där ansvaret som han gav i våra händer? Vad gjorde vi av de där punderna som han gav oss att förvalta? Liksom, struntar vi då och tänker, nej, det är nog inte så viktigt. Eller förvaltar vi det med ansvar? Vad gjorde vi av förtroendena? Vad gjorde vi av kallelsen? Vad gjorde vi av uppdraget? Och ja, men, vi fungerar ju på det här sättet också. Om vi ger ett ansvar, om vi ger ett förtroende, vi ger ett uppdrag åt någon. Så liksom, om den inte riktigt sköter, liksom slarvar bort det där, så är det inte sagt att vi ger någonting mera. Utan vi ser ju nog lite efter också att det är någon som känner ett ansvar. Och det finns faktiskt också i Guds ord en dimension av att när Jesus kommer tillbaka att han kommer att ge ett ännu större ansvar i våra händer. Det står någonting om att de heliga ska regera tillsammans med honom. Men då handlar det också om att hur liksom ansvarsfyllda, liksom vad har vi gjort av det han gav i våra händer här nere. Bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Lönen. Ja, vad kommer lönen att bestå av? Vet du, det vet jag inte. Det vet jag inte. Det blir spännande att se. Men det här, det som nämns på flera ställen i Bibeln, det är kronor eller segerkransar som kommer att delas ut. Och en del teologer menar att det här är olika kronor, olika segerkransar beroende på liksom vilken typ av tjänst. Det kan vara bara olika begrepp för en och samma krona. Det vet jag inte. Det får vi se sen. Och jag tänker inte bena ut det. Jag tänker bara läsa några bibelställen för oss här idag. Och det första, några bibelställen där Bibeln talar om livets krona. Jakob 1 och vers 12. Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet så ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Och Uppenbarelseboken 2, vers 10. Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Det är Jesus som säger det. Och så har vi vinnarens segerkrans eller krona, vad vi nu ska kalla det, på den här tiden. Om man, sån här tävling, om man var med i ett lopp, så om man vann en segerkrans kunde hängas runt halsen, den kunde också liksom hängas, liksom sättas på huvudet. Och den var ju gjord av olika saker, kanske av lite löv eller någonting sånt här. Men i alla fall så fick man en segerkrans när man hade vunnit ett lopp. Och Paulus tar den här bilden också. Och han berättar om hur alla som är med i en tävling så ligger ju i för att disciplinera sig, för att träna och se till att man liksom har ett fokus på det som ligger framför. Och han skriver så här i första Korintierbrevet 9, vers 25. Alla som tävlar så måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Och det här var Paulus liksom mål. Han var väldigt målmedveten med det han gjorde. Med hur han liksom sprang, hur han löpte sitt lopp. Han hade liksom målet i sikte. Och det var fokus på liksom det här som låg framför. Att vinna den här segerkransen. Det var liksom inte ett flackande hit eller dit. Så ena liksom dagen så liksom var fokuset någon annanstans. Utan han var väldigt fokuserad i nu springer för Jesus Kristus. Och det tänker jag göra ända tills jag spränger målgränsen, mållinjen. Fantastiskt föredöme. Och andra Timoteusbrevet kapitel 4 så talar Paulus om en rättfärdighetens krona eller segerkrans. Vers 7, 8 så säger han, jag har kämpat den goda kampen. Nu börjar han liksom vara framme, han är nära, han ser målet liksom skymta där framme. Och han kan utbrista, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Han talar här om den rättfärdige domaren, det är Jesus. Observera att han är rättfärdig. Det kommer inte att finnas något orättvisa den här dagen. Och det kommer inte heller att finnas avundsjuk. Att vi står, hur fick hon det där? Liksom, hur liksom, jag tror absolut inte någonting sånt. Utan det kommer att vara en glädjens dag fullt ut när vi gläds med varandra. Över alla som har liksom sprängt den här mållinjen. Petrus, han är också inne på det här med segerkrans. Första Petrus brev kapitel 5 vers 1 framåt så talar han om en härlighetens krona eller segerkrans. Här riktar Petrus sig till de som har ett äldste ämbete, herdar, pastorer, och han undervisar om och ger instruktioner för hur man det här på ett gott sätt fullföljer sitt andliga ämbete. Vi tar den här och hoppas att ni hör mig. Jo, han säger så här, första Petrus brev 5. När den högste herden uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Och sen har vi ännu, vi ska ta några bibelställen till, några som talar om en ärekrans eller en, ska vi säga, en krona av glädje. Det här kallas ibland för själavinnarens krona. Paulus skriver i första brevet till Thessalonika kapitel 2, 19 och 20. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrans inför vår Herre Jesus när han kommer, om inte ni? Ja, ni är vår ära och glädje. Det här säger han till de här vännerna där i Filippi som har tagit emot Jesus. Ni är vår ära och vår glädje. Filippe brevet 4 och 1 så säger han till de troende i Filippi. Min glädje och min krona, mina älskare. Alltså de är hans krona. Så tänker han. Och det som kommer att vara Paulus stora glädje och ära den här dagen han står inför Jesus, det är alla de som han har fått vara med och se ta emot Jesus, lägga ner sina liv för Jesus, och som han har fått vara med och fostra till efterföljare, till lärjungar. Och i andra Korintherbrevet kapitel 1 så säger han i vers 14 om de troende i Korint, så säger han: vi är er stolthet liksom ni är vår på Herren Jesu dag. Ni är vår stolthet. Paulus är fylld av glädje över liksom de här troende i liksom de här församlingarna. Och i det här brevet till Korint så använder Paulus faktiskt ordet stolthet 29 gånger. Och det här är inte det att han är stolt över vad han själv har åstadkommit, utan det här handlar om en stolthet, en glädje över vad Kristus har gjort i de här människornas liv. Och han har liksom av nåd fått vara med på ett litet hörn. Och när han en dag står där tillsammans med de här vännerna från Korinten, från Efesus, från Filippi, och står där inför Jesus, så kommer han att vara fylld av en sån glädje när han ser de som tog det här beslutet att bli Jesu efterföljare, och de som inte gav upp utan som höll ut, de som sprang hela loppet, hur de växte i andlig mognad och hur de gav det vidare. Det kommer att vara hans glädje den dagen. Och min glädje, Anders glädje, Stefan Sigfrids glädje, alla som står här och förkunnar, alla som leder, det som kommer att vara vår glädje också en dag när vi är hemma, det är ju att få se er och veta alla ni som har tagit emot Jesus och som har lagt ner era liv för Jesus och som är fullt liksom fokuserade på att ni ska fullgöra ett lopp. Det kommer att vara vår glädje att se tillväxt, att se mognad, att få se överlåtelse. Wow! Och att se alla som har nått målet. Uppenbarelseboken 4. Vet du vad som händer? Det är lovsång i himlen. Och vet du vad som händer under lovsången? Vi ska inte läsa kapitlet, men det berättar om hur de äldste faller ner inför honom som sitter på tronen. De tar av sig sina kronor och så tillber de Jesus Kristus. De lägger ner kronorna vid hans fötter och tillber. Och den dagen så vet alla som står inför tronen att ingen av oss är där av egen förtjänst. Det är hans förtjänst att vi är där. Och vi vet också allesammans att det livsbygge vi har fått vara med om, de människor vi har fått vara med och föra till tro, de människor vi har fått vara med och vägleda och fostra, den tjänst vi har fått ha, stå i, eller de goda gärningar vi har fått göra som håller ända in i evigheten, det är hans förtjänst. Det är hans nåd som har varit verksam i oss och genom oss. Och den här dagen så är det, går äran och lovet och priset till honom som sitter på tronen. Vi ska börja gå ner för landning här. Men en fråga, eller några frågor till slut. Hur kan vi förbereda oss för lönedagen? Ja, det första är att ta emot Jesus som vår personliga frälsare. Annars så kommer vi en dag att stå där inför tronen och våra synder ska dömas. Att ta emot Jesus som vår personliga frälsare, att lägga Jesus Kristus som grund i vårt livsbygge, det är det absolut viktigaste som vi behöver få göra. Det andra, att vi behöver rannsaka vår livsstil. hur lever jag? Vad lever jag för? Hur använder jag min tid? Hur använder jag mina gåvor som Gud har gett mig? Och så vidare. Och lever jag på ett sätt som ärar honom? Det är att bygga med guld och ädelstenar. Eller lever jag ett liv som inte ärar honom, som bedrövar honom? Då bygger jag med halm och hö. Och det kommer att brinna. Och för det tredje, vi behöver rannsaka våra prioriteringar. Kanske också komma fram till att vi behöver omvärdera vissa saker, vissa prioriteringar. Söker jag hans rike först? Eller är det som min egen bekvämlighet? Är det mitt ego, vad mitt ego vill eller har lust med, som är det där som styr mig? Eller söker jag hans rike först? Kommer jag till Gud bara när jag behöver honom? Vi har en väldigt, på ett sätt, kristendom som är fokuserad på jag idag. Att Gud ska liksom serva mig, Gud ska ge mig någonting. Men det här, när den helige ande får göra sitt verk i våra hjärtan, då handlar det inte om att Gud ska serva oss, utan det handlar om att vi lägger ner våra liv för Jesus och vi vill tjäna honom. Då handlar det om honom och endast honom. Är han på riktigt min herre som jag lägger ner mitt liv inför för att han ska få använda mig som han vill och få leda mig dit han vill? Och för det fjärde, att förnya vårt beslut, att dagligen förnya vårt beslut att leva ett liv som behagar Gud och tjäna honom av hela vårt hjärta. Uppenbarelseboken 3. Vi ska ta ett bibelord till. Vers 11 så säger Jesus: jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Hör du den helige andes maning, kanske också förmaning till någon? Se till att du håller fast vid det du har så att du inte tappar kronan eller någon annan tar din krona. Det finns en krona för var och en av oss. Och min fråga till mig själv, har jag, och till oss allesammans, har jag någonting att lägga ner vid Jesu fötter när jag står inför honom en dag? Och vi tar den här sista bilden där. De som här lägger ner sitt liv för Jesus kommer där att lägga ner sin krona inför Jesus. Och vi ska be och vi ska lovsjunga tillsammans. Och ännu en gång sätta fokuset på det här, vad han har gjort för oss. Denna oerhörda gåva som han ger. Och vi ska be tillsammans. Jag ska be också att förebedjarna tar plats här på vardera sidan. Och framförallt så det här, så vill jag ännu en gång bara lyfta fram det här, hur viktigt det är att vi bygger på Jesus Kristus som grund. Om du finns med här som inte har sagt ja till Jesus ännu och tagit emot frälsningens gåva, så låt inte den här chansen, den här möjligheten få gå förbi dig. Du kommer att få bli så välsignad och du vet att du är friköpt en dag när du står inför Jesus. Och det är en glädjens dag fullt ut. Sen kanske den heliga